Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, den här gången sitter jag inte i studion utan nu har jag vandrat, nej jag har inte alls vandrat, jag har cyklat upp till Graningsringen. Och där har jag kommit hem igen till Charlotte Krook. Tack för att jag får komma hit, Charlotte.
Du är så välkommen, varje gång.
Ja, vi har gjort ett antal program och ni kanske undrar varför jag pratar med Charlotte. Tycker att jag ska förklara för lyssnarna varför jag går till dig, Charlotte?
Nej, det tycker jag faktiskt är obesentligt. Det vet de redan. Alla
de som har lyssnat förut förstår varför jag går till dig, Charlotte. Men jag tänkte tala om det. Att, Charlotte, vem är du för de som inte har hört dig förut?
Oerhört svårt att definiera en konstnär. Därför en konstnär som jag är trivs väldigt bra med otitulationer och högt i tak och brett mellan vingarna. Och det betyder att jag definierar mig inte så mycket. Men jag är poet, jag är shaman, jag är Charlotte, jag är konstnär.
Ja, och det är det som jag tycker är häftigt. Därför att jag tycker att det finns ett problem idag när det gäller att våga tycka och tänka själv. Att vi har nu blivit någon slags följare, både på sociala medier och liksom vad får man tänka, vad får man tycka. Och därför tycker jag det är spännande att prata med dig, Charlotte. Därför du har alltid en egen åsikt.
Mm. Mm.
Och det är väl också så, konstnärer och författare, det är den roll man har haft i olika samhällen. Att våga tycka själv. Skriva den här boken som andra människor inte ens funderat på. Att man, alltså, det är konstnärer och författare som vi måste se till att vi värnar. Så att vi får de fria tankarna.
Utmärkt. Ja, i bästa fall så är just dessa personer visionärer.
Ja.
Det vill säga, inte bara speglar samtiden utan också på något vis invokerar framtiden genom sitt visionära seende och tänkande och beteende. Och det är ju därför som vi väljer den här krångliga banan,
ja.
Det här mystiska yrket då, eller icke-yrket ibland också. Därför att vi känner en inre tvång eller inre glädje eller en kraft inom oss som vill uttrycka någonting som många gånger är just annorlunda än det som är allmänt tänkt, känt och accepterat.
Precis. Mm. Och vi har ju pratat om ganska spännande ämnen tycker jag. Vi har pratat om skönhet.
Ja.
Vi pratade om, tror jag, om våld eller vad ska man säga. Ena gången var det skönhet och nästa gång var det motsatsen till skönhet.
Mm. Mm.
Nämligen negativitet.
Ja, negativitet och våld och hur det som inte är egentligen normalt normaliseras också. Och massmedias roll i det hela och grupppåtryck, grupppåverkan, vår tids många gånger förvridna, accentuerade sätt att se ut och vara och så, framförallt för yngre människor.
Mm.
Åtminstone när det gäller skönhet. Men också aspekten av hur är det att åldras.
Just det.
I det här samhället som är så ungdomsfixerat.
Mm. Och de här programmen kan man lyssna med på om man går in på Tyres radion och söker på Charlotte Krook.
Mm.
Och du har även gjort flera betraktelser här på
egna program.
Mm. Så du är en av våra radiomakare. Och egentligen tänkte jag gå hit till dig idag och prata om det här med konsten. Och vad som är fin konst och vad som är ful konst. Och vem som bestämmer vilken konst som är accepterad. Men innan dess, så precis när vi sitter här idag, det är en söndag. Då var det i fredags som det här förskräckliga hände in i Stockholms stad. Eller Stockholm City. Så att jag har konsumerat extremt mycket media. Jag har lyssnat på alla radiokanaler och tv-kanaler och läst i sociala medier och sånt om terrorism.
Mm.
Och folk är ju rädda. Och det var det vi pratade om lite grann förra gången. Och då skulle jag vilja bara höra lite grann, hur tänker du nu när vi får någon slags kollektiv rädsla i Sverige?
Ja, det låter så platt att säga att det är förfärligt, men jag ser ju att det genererar ju ånyo en massa rädslor och flockbeteende och ett sätt att, precis som du antyder, ett sätt att konsumera det som, hur ska jag säga, nu, det blev nästan så att det blev krock i medvetandet, för det är så mycket känslor och tankar jag har kring det här. Att det finns en risk att massmedia suggererar oss till att dras in i de här händelserna på ett sätt som i allra högsta grad osunt. Därför att det genererar en massa känslor och tankar om skräck, om våld, om oro. Och som inskränker då våra liv och vårt beteende på ett olyckligt sätt. Så att jag nämnde i förra programmet att det är så viktigt att inte stirra. Jag sa titta men inte stirra.
Ja, för utveckla det lite grann igen.
Ja, igen. Därför att allting vi fokuserar oss på växer. Mm. Den verklighet som vi betraktar är den verklighet som vi faktiskt har skapat. Och ju mer fokus vi lägger på någonting, en enstaka företeelse eller en tanke eller en känsla, ju mer energi får den och till slut når en kapacitet kan man säga, där det materialiserar sig. Och det här är ett jättestort ämne naturligtvis, och det kan jag inte gå in på, hur vi skapar vår egen verklighet. Men risken med såna här händelser är att det blir någon slags, ursäkta ordet, en slags nästan medial pornografi. Att man slukar det här, man tittar, man lyssnar om och om igen. De här bilderna suggererar på ett sätt som inte bara text gör, utan vi får allting matat. Ungefär som ett live-skräckscenario, ungefär som en, precis som just medias fatala förmåga har att få oss att kliva in det med hull och hår. Och därför är det så väsentligt att vi tar in det här, vi tittar på det, vi konstaterar det, men vi låter oss, det låter inte liksom tränga in i varje por.
Men det läskiga tycker jag är så här, när någonting som tar händer, jag var ju stan,
ja,
så vill man ju veta vad det är som händer.
Ja.
Man vill ha information.
Mm.
Men så i början finns det ingen information. Och det finns dessutom massa falsk information. Därför det var ju om det här med att det sköts lite här och där. Vilket inte stämde. Ja. Mm. Men så det som jag tycker är jobbigt. Det är att jag dras ju till den här nyhetsrapporteringen. För jag vill ju veta hur stort var det.
Mm.
Är det flera? Kommer det hända mera? Och så vidare. Så att det blir också en, vad ska man säga, ett knark.
Man gottar sig i det också. Jag förstår aspekten du säger. Ja. Att ta in information för sin egen säkerhet.
Ja.
Vad har hänt?
Exakt.
Hur påverkar det mig? Vad ska jag göra nu för att...
Hur ska jag ta mig inom stan? Jag som var på andra sidan stan.
Ja, precis.
Hur ska jag, om nu sitter jag avspärrat, var ska jag gå? Mm. Hur ska jag ta mig hem?
Hur ska jag hantera det här? Ja. Men så finns det en slags, som du säger, pornografisk knarkaspekt i det. Att man går dit bara för att man vill vara med om att det har hänt och man vill titta igen, om man vill, finns det några blodfläckar, finns det där och vad har den sett och så, va? Så man vill ha en information på ett annat sätt.
Och det här är väl lite grann av det vi pratade om förut, det här med att vi nu har liksom våld som en slags,
alltså, underhållning.
Där majoriteten av de filmer som görs är väldigt våldssprängda.
Ja.
Och det här är ju våld på riktigt.
Det är våld live.
Live, exakt. Ja. Och folk går igång. Man får ju en adrenalinpåslag när någonting sånt här händer.
Mm.
Och hela stan var ju stressad men lugn. Mm. Men man såg ju att oroliga blickar, det blev som en sån här massrädsla. Vad är det som händer i Stockholm?
Mm.
Jag
tänker att det största föran är ju alltid efteråt, eftersom det här sipprar in i varje porer i vårt system, i vårt sätt att tänka, vara och hantera livet och skapa livet. Så sånt här sätter ju sina spår på ett väldigt omärkligt men effektivt sätt. Mm. Där ser jag en fara alltid.
Att när man går på en gata nu kommer man alltid att spana runt sig.
Ja, det kommer alltid finnas med. Och då kan man ju tycka, ja men det är ju bra, för vi ska akta oss och vi ska vara försiktiga och så vidare. Men implikationerna, alltså massmedias roll är ju så tveksam, hur man orerar verkligen i det här. Och hur man, varje detalj, och det ska sändas 1000 gånger om och om igen. Alla ska uttala sig, alla ska titta, alla ska ta del av, om och om igen.
Mm.
Det är som att det räcker inte att bli informerad, utan vi ska liksom uppslukas av det här. Och det är ju ett flockbeteende också naturligtvis, att göra så att... det är nästan så att det är lite skamligt, äntligen händer det någonting. Nej, så får man inte säga. Folk står och gråter, det ska man göra, man ska gråta. Men
För det tycker jag är just det som är läskigt. Det är flockbeteende.
Mm.
Därför att vi inte tänker själva alla gånger.
Nej. Nej.
Och det har vi pratat om i de tidigare programmen. Det jag blir stressad över uttaget idag, det är ju att vi har någon slags gigantiskt flockbeteende. Så när det händer någonting så ska man tycka så, och nu tycker alla så här, och nu får man inte tycka så, och så vidare. Och att vi tror att vi har rätt att säga vad vi tycker och tänker, men det finns ju liksom en åsiktskorridor som man pratar om idag.
Mm.
Och det här med flockbeteende, hur tänker du om det, Charlotte?
Ja, jag ser ju att det alltid finns en fåraherde som skickar fram en fårhund som skrämmer upp massan till att gå i en viss riktning som fåraherden bestämmer. Och då kan man ju se det som en metafor för etablissemanget eller för eliten eller för de som har makt eller för de oavsett som, i vilken genre man pratar om.
Mm.
Men så det är väldigt farligt.
Just det.
För man slutar tänka själv.
Mm. Du som faktiskt är en person som tänker själv och som gör det som liksom, du känner är rätt. Känner du att liksom, du blir accepterad?
Av mig själv?
Ja, det, av dig själv. Jag menar bara så här, hur lätt är det? Alltså hur mycket motstånd får du när du har egna tankar?
Ja, jag kan säga så här att till min stora häpnad och förvåning så får jag inte så mycket motstånd. För vad det visar sig när man skrapar bara lite med nageln på ytan, på skinnet, det är att väldigt många människor tycker annorlunda. Alltså individuellt, en och en, så tycker de faktiskt annorlunda. Alltså, jaha, men det tycker jag också. Eller, jaha, säger du det? Eller, har du ingen mobiltelefon? Och gud, vad skönt. I mean, oh my god. Eller vad som helst. Ja, politisk korrekthet eller vad som helst. Vad jag än pratar om, eller konsten eller poesin, så tycker den enskilda personen mer annorlunda än vad man tror.
Ja.
Men det är just det här flockbeteendet. Så fort det kommer mer än en och två och fem och tio, då kommer den här kompassen. Vad tycker alla andra?
Ja, och så anpassar vi oss till det nuvarandet.
Ja, för då vill ingen sticka upp och sticka upp. För du sticker fram, för då syns man ju väldigt mycket. Och då kan man ju få hela gruppens raseri på sig. Eller avund eller missnöjsamhet på något sätt.
Och det är också ganska tydligt med språket.
Ja.
Förut pratade man om problem.
Mm.
Det vill säga att vi hade problem om olika saker. Nu pratar vi bara om utmaningar.
Ja, trevligt. Ja. Ja.
Det ändras orden.
Vad rolig du
är. Ja, men alltså det är ju också, och plötsligt så upptäcker man, säger man, ja men jag har, alltså det här är ett problem, då stirrar alla runt omkring en, du menar en utmaning, för utmaning betyder att det här går ju att förändra. Ja, men det här är faktiskt ett problem som kanske inte går så himla lätt. Det kanske inte bara är en utmaning, det kanske är ett problem också. Så ordet problem är liksom inte okej.
Precis som du säger, det är inte rumsrent längre, för det är ointelligent att säga att man har ett problem.
Det går
men
inte.
Om man har en utmaning, då är det positivt och det är konstruktivt och man ser det som någonting man kan förändra och förbättra. Och jag kan säga, i grunden så kan jag ju på sätt och vis hålla med om att om man själv i sin vardag vänder sina problem till utmaningar i tanken att jag har skapat det här själv.
Mm.
Om vi struntar nu i gruppen för ett ögonblick, utan bara tänker, mina problem, de har inte Kalle eller Bettan eller Gud skapat. Mm. Jag har skapat dem. På något sätt är jag delaktig i det här. Då slutar jag vara offer.
Mm.
I bästa fall. Mm. Det kan vara en process. Och så ser jag det som att det här är en utmaning som jag har satt framför mig för att jag vill växa. För att jag vill komma över det här staketet. För att jag tvingar mig själv att växa över hindret eller så.
Och det är ju rätt.
Det är
rätt. Visst kalla dem för utmaningar. Ja. Men om man säger till exempel gigantiska problem som finns just nu.
Ja.
Som man har reducerat till små utmaningar.
Ja, men jag vill komma till att jag verkligen håller med dig till. Att då har man lagt munkavel på någonting som är spontant. Att säga, vi har ett problem med det här företaget.
Ja.
Är mer relevant att säga ibland än vi har en utmaning.
Ja.
Därför att då har man på något vis friserat verkligheten och friserat de spontana, autentiska känslorna kring att vi har ett problem.
Ja.
Please listen, hör mig.
Exakt.
Nej, vi har inga problem, vi har utmaningar.
Ja.
Så det kan också vara ett sätt att korrigera och lägga munkavel på framför allt. Kanske de som har ett tunnare lönekuvert än de som har tjockare.
Många av de stora samhällsproblemen problem
ja.
Vi har idag
ja.
Har man ju nu reducerat till utmaningar. För så ord är ju viktiga.
Ja.
Och det var ett annat exempel som är också intressant från min värld på jobbet. Förut så heter det personal. Så då tog man hand om sin personal. Det betyder någon, det var ju någonting som företaget hade hand om, så var det personalen man var anställd. Sen blev vi medarbetare, som betyder lite mer, du har ett ansvar själv att bete dig och du är inte bara en personal utan du är medarbetare, du har ett ansvar. Okej, det kan man ju köpa, men nu börjar man prata om resurser, personella resurser,
ja.
Det vill säga såna här utbytbara saker som man kan ha och mista. Så att personalfrågor, nej det är resursproblem eller resursutmaningar. Utan, så att man förflyttar ett språk också. Och det här är ju också sånt som är viktigt tycker jag att se. Att ord har en enorm makt.
Ja, det här är jätteviktigt. För det är ju också, när du är en resurs bara,
ja.
Då är du mer anonym.
Exakt.
Och mer utbytbar.
Exakt.
Och resursens motsats är ju icke-resurs.
Ja.
Och det är ju liksom bara kompost
och då finns det tekniska resurser i maskiner.
Ja.
Och så finns det personella
humanitära resurser.
Ja, precis. När vi skojar om det så ser vi blod och plåt brukar vi prata om. Ungefär som olika slags maskiner som måste till.
Jag tycker det här är totalt obehagligt och skrämmande.
Ja.
Ja. För det är också ett sätt att avskärma sig, både från problem kontra utmaning, men också avskärma sig från det mänskliga, mänskligheten. Att den reduceras till någonting som är nästan maskinellt, eller artificiell intelligens till slut.
Ja.
Så I don't like.
Nej.
Så jag ser de här tendenserna, och i mitt konstnärskap och min poesi och alltihopa sånt, så har jag den här förmågan att se saker innan de har hänt. Låter pretentiöst, men jag ser riktningar, strömningar, trender. Jag
du känner av sånt?
Oh ja, det har jag alltid gjort. I alla avseenden. Så att, det betyder att jag kan lägga ett pussel tidigare än när det redan är officiellt konstaterat eller känt. Jag ser vart det bär, jag ser och förstår, som sagt, trender, tendenser, strömningar och större bilder. Och jag ser att det här... Det låter oskuldsfullt det du beskriver på ett sätt, men jag ser det som att det är nog inte så oskuldsfullt att man gör det här. Det känns som att det finns en liten strategi att man byter ut ord till ett annat ord som blir mer anonymt avståndstagande.
Ja, och därför tycker jag det är viktigt att vi inte försöker bara använda såna här inneord som diskurs eller kontext eller vad det nu är för någonting som man, utan man använder.
Som man använder i konstnärsbeskrivningar.
Ja, det också.
Ja, nu ska vi prata om konst.
Ja, för det var därför nu har vi liksom haft en liten inledning här, Charlotte. Men det var det jag tänkte prata med dig om det här med, för det undrar jag verkligen. Jag som då inte är konstnär känner att jag inte har någon som helst koll på vad är fin konst och vad är ful konst. För att det tycker jag är lite läskigt faktiskt. Att om jag tycker någonting är vackert så kan jag till och med få någon som då, ja, om man då har ett konstråd på jobbet som säger, du förstår inte att det här är vackert. Eller rättare sagt, du förstår inte att det här är dålig konst. Så vem bestämmer vad som är skönhet och vad som är fin och ful konst?
Ooh, mycket svår fråga. För då är vi liksom nästan tillbaka till en form av maktelit eller så, va?
Ja.
Men det går nästan inte att komma ifrån att det på sätt och vis finns en sådan. Det finns en konstmaffia såklart. Det finns en elit som också är oerhört trendkänslig på sitt sätt när det gäller strömningar och ekonomiska influenser och finansiella värden och så, va? Eftersom konst, i alla fall den som är uppburen idag, och den är finansierad som om det vore aktier, så man köper konst som aktier.
Ja, för det verkar ju också vara, hur kan man, tala om för mig hur det går till, hur kan man värdera att det här är en fantastisk tavla, men det här är ingen fantastisk tavla.
Om tillräckligt många tror på det, om tillräckligt många har bestämt sig för att det här är en fantastisk tavla, då är det som en aktie att den rusar upp i kurs.
Ja, men det finns det ingen sån här
riktlinjer?
Nej. Titta, det här är en konstnär som har använt en fantastisk ny teknik, eller oj, 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 det här är verkligen Vad är det som gör att vissa konstnärer är bra konstnärer?
Det är ett mysterium. Det är ett fullständigt mysterium. För att det är så många komponenter. Om vi tittar till exempel idag så är konsten väldigt realistisk. Väldigt visuell. Alltså inte abstrakt visuell och färgsprakande dramatisk som min konst. Mm. Så jag ligger egentligen inte i fas med den officiella konstriktningen just idag. För den är plötsligt otroligt föreställande och superrealistisk när vi pratar måleri.
Mm.
Och det har blivit så för att vi pratar om tes, antites, syntes. Hur var det innan? Ja, det var jättemycket såna här konstiga koncept som ingen fattar någonting av.
Installationer
heter det. Ja, installationer till exempel och konstiga performance som visserligen håller på att komma tillbaka. Men det fanns alltså någon form av fnysning och det fanns en form av frakt för det traditionella föreställande och det skickliga och det kunnandet i konsten.
Mm.
Och nu har det fått det som en det har fallit åt andra sidan. Så nu är det precis tvärtom. Nu är det det som är jätteinne. Att det är skickligt utfört, att det är, hör på att säga petigt, men att det är superrealistiskt, duktigt. Och det ska helst vara olja och det ska vara figurativt, det ska vara människor eller hus. Man ska se vad det är. Mm. Och så man har gått tillbaka till, som jag ser också mångt och mycket, en slags backlash i vårt samhälle. Allting är plötsligt jätteborgerligt, jättetraditionellt, jättemycket som det har varit förr i tiden. Och nu måleriet ser ut så också. När aktörer som investerar, för det är oftast de som ligger bakom just den här värdestyrningen. Vad kostar och vad inte kostar och hur kan en idag levande konstnär i min ålder sälja en tavla för 5-6 miljoner? Det har liksom aldrig hänt i världshistorien förut. Man måste vara död innan.
Ja.
Så, men nu har liksom kommit upp i Matisse och Picasso-priser tycker man är svenska konstnärer. För då är det plötsligt några aktörer som investerar i detta och bestämmer priserna. För att sen, naturligtvis med en aktie, sälja vidare, tjäna mer, sälja vidare, tjäna mer. Så den egentligen bara roterar runt. Och då följer gallerierna efter. Och då blir det naturligtvis också så att många konstnärer sätter upp ett finger, du vet, i luften. Vart bär vinden? Okej, då börjar jag också måla realistiskt. Och sen slåss vi alla om kakan.
Okay.
Men det är fortfarande bara några få som får vara med. De som redan är godkända och fått den här kvalitetsstämpeln
på sig. Ja. Säg några konstnärer idag levande som går bra.
Nej. Vad ska jag göra reklam för dem för?
Så roligt, Charlotte. Men jag säger så här, om man då säger så här, jag som inte begriper, Lars Lerin, som jag är en av de få konstnärer som jag har sett. Jag blir ganska fascinerad av hans
teknik
konst.
Och hans skicklighet.
Ja, och hans tavlor som har någon slags, ger mig någon bild. Jag kan inte, jag kan bara säga att det här var ju snyggt.
Snyggt, ja.
Ja, det tycker jag det han gör. Men, och han har blivit erkänd, och hans tavlor säljer.
Ja. För det är ofta det här kravmärket, godkännhetsstämpeln.
Ja, vem ger den?
Men jag säger just det, att det går inte att peka. Det är ungefär som att säga, vem har makten i vårt samhälle? Finns det en skuggregering? Finns det någon som är bakom denna skuggregering? Är det kapitalisterna? Är det Wallenberg? Är det dem? Det går inte att peka, utan det är ett konglomerat.
Ja, men de här som då har
oligarker.
Liljevalls eller vad det heter någonting. Eller de som säljer på Bukowski eller vilka det nu är. För jag kan inte det här. Jag har aldrig köpt konst. Jag har bara köpt konst en gång. Och det är av en tyresk konstnär som heter
Charlotte Krook.
Nej, jag har inte, inte köpt av dig. Jag har köpt av
Bracken.
Just det. David Bracken.
Då förstår jag att du gillar Lerin.
Ja.
För det är också väldigt siligt, skickligt akvarellmåleri som har natur. Naturen är väldigt mycket som
förr. Ja, framförallt för att han är Tyresö-konstnär, är med i samma båtklubb, målar klipper som vi har varit på.
Ja, precis.
Bosse kan tala om det där. Har han målat från den udden? Ja.
Men det tycker jag är fint att du nämnde. Men jag har ingen anledning att sitta och göra reklam för de konstnärer som redan tjänar miljoner.
Ja, men, men då säger jag så här. Menar du att det skulle vara så här? Om du plötsligt lärde känna någon investerare, skulle den investeraren bara kunna komma hem till dig och säga, nu gör jag dig känd. Jag köper, bestämmer ett pris. Alltså, hur går det till liksom? Ja, det är och slå igenom?
Det vet jag inte, för jag har inte slagit igenom.
Nej, men...
Nej. Så att jag är inte expert på det. Nej. Men jag kan säga så här. Jag har ju förstått av det jag ser, hör, läser, pratar med.
Mm.
Att jag ligger innan i tiden. Men jag säger som den stora konstkritiken och konstkännaren giganten Ulf Linde som är bortgången.
Ja, ja. Ja.
Han sa i någon intervju någon gång som jag läste på 90-talet. Jag bara, wow, det här är jag. Tänkte jag, det här gäller mig, det här är relevant för mig. Han sa att en klocka som står visar rätt 2 gånger om dygnet.
Mm.
Och det är ju så ja. Enkelt och bra när det gäller konst. Mm. Och jag vet, om man bara står kvar och gör sitt så blir man förr eller senare rätt.
Okay.
Så att jag är inte rätt just nu, för jag har alltid legat före i tiden. Även när det gäller design, mina kläder, jag syr. Jag har alltid legat 10-15 år innan.
Ja.
Därför att det är mitt sätt att... det är så jag hanterar livet och tiden. Alltså jag är före, jag ser saker och ting. Plus att jag är helt oinfluerad av trender. Jag skiter fullkomligt i trend.
Din inspiration kommer från dig.
Ja, helt och hållet. Ja.
För det är väl vad en riktig konstnär ska göra.
Exakt.
Man ska väl inte vara en copycat? Eller?
Absolut, man ska vara innovatör och inte imitatör.
Nej.
Nej. Då är det inte konst, då är det illustration som jag ser det. Och man... definitivt inte konstigt. Jag målar ju bara inifrån min energi, kraft, lust, passion. Det jag tycker lyfter. Och då är det intressant, kan man ju också prata, vad är fin konst, ful konst? Skulle du fråga mig, vad är ful konst? Skulle jag säga, ful konst, det är sånt som i motsatsen till upplyftande, stark, passionerad, glad, innerlig. Någonting som gör att vi expanderar. Någonting som är visionärt. Ful konst för mig. Det är sånt. Det är fula depressionsblaffer.
Ja,
det är gråa tafsiga linjer som inte vet vart de ska. Det är det här tama, trista, lättdeprimerade eller...
Får jag säga en tavla som jag inte fattar varför den är känd?
Ja.
Skriet.
Ja, den är ju känd därför att det var ju så... liksom, out of the frames. Det var ju så horrific att måla någonting sånt när allting på den tiden, den genren, hade man ju aldrig sett något liknande. Precis samma som Picasso när han gjorde de här kvinnorna i Davignon, de här hororna som är nakna med konstiga hästansikten och förvridet och så vidare. Han hade ju helt annat sätt att se på verkligheten. Han såg ju runt verkligheten. Han såg ju, som jag ser det, kvantmekaniskt eller kvantfysikaliskt.
Och Picasso blev ju känd under sin livstid. Han var väl en av de få konstnärer som kunde leva på sin konst.
Oh ja, han blev ju riktigt väl mätt på sin, åt bra på sin konst, hade ett trevligt liv. Men han hade den styrkan att han var ju så infernaliskt, fantastiskt skicklig också rent traditionellt.
Okay.
Så han hade ju gått på akademin och han hade ju filat och slipat. Och han kunde ju liksom allt det här i botten. Så han kunde ju när som helst bara trolla fram ett mer föreställande porträtt.
Han kunde allt möjligt.
Han kunde allt.
Och det måste jag fråga dig om då.
Ja.
Om man då utbildar sig till konstnär, går på konstakademin eller vad det är, eller vad heter den?
Akademin,
ja.
Ja. Högskolan.
Högskolan och pluggar det här och lär sig.
Mm.
Blir man en bättre konstnär då? Eller måste man ha det inifrån talang, egen liksom vision? Eller går det liksom att lära sig att bli konstnär?
Det kan jag inte påstå att det gör. Så, nej, svar nej. Mm. Man kan inte lära sig. Men å andra sidan kan man säga att du kommer inte in på konsthögskolan om du inte har den här i juryns tycker och kvalitativa konstnärliga grunden. Så kommer du inte in. Jag har sökt och inte kommit in.
Mm.
Och det var för att jag var för gammal.
Hur gammal var du då?
45. Nej, vad ska jag? Nej, men jag var för egen.
Ja.
Och jag var inte undersökande. Min konst är konstaterande.
Mm.
Och därför är den väldigt udda.
Okay.
Jag undersöker inte, jag konstaterar. Och när man är 27 år och konstaterar saker och ting, då kommer man inte in på konsthögskolan.
Mm.
Nej, punkt slut. För de vill ha formbara, sökande, undersökande, dröjande. Sådana saker som man kan forma eller kan formas. Och idag så har vi då en helt annan atmosfär i samhället som gör att återigen den här kvalitetsstämpeln och kravmärket och godkänt och så vidare har plötsligt blivit jätteviktigt. Så har du inte gått konsthögskolan så är det nästan lite...
suspekt.
Ja, eller lite, man vrider lite på mungipan och säger ja, liksom så. Så när det är på det glada 70-80-talet var helt oväsentligt.
Just.
Så det är precis tvärtom idag. Mm. Precis följer samhället. Den är enorm backlash. Okay. När det gäller traditionella värden. Och en liten detalj. Du nämnde Liljevalchs förut. Mm. Och där söker jag också in och kommer inte in.
För Liljevalchs tar in nya konstnärer då? Alltså
man... Både amatörer och professionella.
Okay.
Så det är cirka 2000 som söker varje år.
2000? Okay.
För att det är så välbesökt, det är så populärt och det är så omskrivet.
Okay.
Idag är det ju mycket mindre konstrecensioner än vad det var för 10-20 år sedan.
Vad heter han som har Liljevalchs?
I don't know. Okay. Jag bryr mig inte. Nej, han heter något.
Jag brukar höra honom på radion egentligen.
Jaha, okej. Okay. Mm. Så Liljevalchs har ju blivit så lite upphåsat. Många går dit. Och eftersom det också är den här blandningen mellan amatörer och proffs och så vidare. Och så brukar det traditionellt sett ha blivit så de senaste åren att det är lite vitsig konst. Alltså art with a twist.
Okej.
Okay. Sådär lite haha. Eller liksom sådär virkade... torsion eller man stickar någonting eller broderar, det är väldigt poppis och så det är lite konstiga saker, konstig konst, haha konst många gånger.
Men en sån konstig konst, för det har jag alltid tänkt fundera på, vem vill ha den hemma?
Alltså, många, de vill ha finurlig, de vill inte nöja sig med att det bara är en bild utan det ska också vara with a twist,
okay.
Med en liten skruv, med någonting som är lite fniss eller lite aha. Det var ju spännande liksom, okay. Eller någonting sånt där. Men vad jag skulle komma till när det gäller Liljevalchs, att det här året så blev recensenten som skrev om det, Madestrand, han heter idén, förvånad över att det fanns ingen uppkäftig konst. Det fanns ingen konst som han menar speglade samhällshändelser eller politik eller någonting sånt, utan det var bara hus.
Mm.
Rum och hus. Och jag tycker inte att det är dugg konstigt. För just rum och hus i alla dess former kan man ju tycka en gäspning, och det tycker jag verkligen. Mm. Men det säger så mycket om vår samtid och det säger så mycket om våra rädslor. Därför att när vi blir rädda och känner att världen gungar och är osäker, då kryper vi inåt, okay. I våra små kokonger. Och vad vi gestaltar vi som konstnär då? Vi gestaltar massa hus. Slutna rum med plana golv och hus. Omslutande väggar. För det är så vi automatiskt reagerar apropå terror, våld, krig. Och just det här oväntade att man kan inte skydda sig. Man kan inte förekomma, man kan inte föreställa sig. Man kan inte... Därför blir hotet så ofantligt mycket
större. Det som kallas för cocooning.
Ja.
Gå in.
Ja, men självklart, vi gör ju det på alla plan.
Mm.
Och då blev det så tydligt då. Men den här recensenten, han sa inte ett ord om det. Han förstod inte. Mm. Utan för honom var ett stort frågetecken. Varför alla konstnärer som har blivit antagna dessutom. Måste ju vara massa konstnärer som inte gör sånt.
Mm.
Men de som är antagna. Så där har vi en konstinfluens som gör sig tydligt idag. Att vårt samhälle... skakas i sina grundvalar på alla plan. Och nu även i Sverige, som det heter. Mm. Även i Sverige. Okay.
Vad bra, det där var faktiskt en... Nu slöt vi cirkeln där igen.
Ja.
Vet du vad, Charlotte?
Är programmet slut?
Ja, det är slut. Men innan vi slutar så tycker jag... För jag sitter nu i ett rum omgiven av massa konst. Mm. Kan inte du titta på något av dina konstverk och beskriva det? Så att lyssnarna som inte ser konsten förstår vad jag sitter i. För jag kan inte beskriva din konst.
Nej, den är obeskrivlig. Ja. Obeskrivbar. Det,
ta någon av dina tavlor här.
Jag möts av människor som många gånger stirrar, tittar, tappar hakan, blir drabbade, tycker att det är vackert och vad häftigt och vilka former. Har du gjort det här verkligen för hand? Är det måleri eller har du sprayat det här? Är det graffiti? Aha. De förstår inte den här otroliga... om jag får säga själv, skickligheten som jag har i penselföringen och hur jag nästan ibland pudrar på färgen. Och rent tekniskt är jag jätteskicklig. Och hur kan du framställa det här? Så det är former, det är färger. Vissa målningar är, har en antydan till figurer.
Ja.
Som gör att du stirrar inte bara på någonting där du känner dig dum i huvudet. Och undrar vad är det här för någon jox. Det kan ju vem som helst göra. Utan jag är oerhört noga med att det ska finnas ingångar. Det ska finnas någonting som man känner igen sig i. Och sen så ska det i bästa fall expandera. Så min konst handlar ju inte om det politiska läget idag, eller samhället, eller våra vardagssysslor, eller någonting sånt. Utan min konst handlar ju om vår större medvetenhet, vår kosmos, lager på lager, dimensioner. Men också i allt det här starka känslor. Därför att för mig finns det ingen anledning att vara konstnär om inte jag förmedlar någonting starkt, någonting som lyfter. Så här ser vi stora akryler från golv till tak.
Ja,
så exakt. Hur kan du leva här? Hur kan du, i det här fallet, där vi sitter, det är ju dessutom mitt sovrum. Hur kan du sova i allt det här? Och då säger jag, ja, jag känner mig så lugn när jag är här. Jag känner mig så stark därför att all den här kraften som jag då har lagt i de här starka färgerna. För vi ser ju rött, rosa, koboltblått, turkos, vitt, svart, alla primärfärger. Fast fint modulerade så att det inte bara blaffer. När jag ser och upplever allt det här, mycket organiska former, naturformer, så får jag ju tillbaka den här energin som jag har lagt i tavlorna.
Bra.
Så och jag hoppas att det här räcker som...
Ja, det var alldeles utmärkt. För det
var det?
Jag menar, alltså, det är ja. Du som måste definiera vad vi ser här.
Ja, och, alltså, jag skulle kunna börja prata om min vurm för klassisk ballett. Jag kunde säga att det här är Nureyev som dansar med Fontaine i Romeo och Julia. Okay. Och är det, säger så. Det skulle jag aldrig gissa. Nej, men den passionen i den känslan... har smygit sig in i mig när jag har sett de här ballettföreställningarna, Romeo och Julia till exempel, den musiken. Mm. Så mina bilder är ju oerhört musikaliska. Mm. Och det betyder att jag arbetar musikaliskt, fast tyst i mig själv. Så det är alltid ett gehör och en resonans som jag vill också återge i bilden, som är jätteviktig.
Ja. Jättebra, Charlotte Krook, som är konstnär och mycket annat. Och som är nu Tyresdalens egen, kan man säga, konstnär. Som har sina Charlottes betraktelser här på Tyresradion. Tack Charlotte.
Tack Ann, än en gång.
Och ni har alltså lyssnat på Tyresradion 91,4. Och jag heter Ann Sandin Lindgren.